Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Ögonblicken när du känner att du formulerar någonting bra eller hittar någonting bra, de förblir nog större än den där typen av liksom marknadslistframgångar och så. Det tror jag ändå. För de är längre. De sitter i en känsla, wow! Du vet, de går upp på en lista eller får en fin sektion. Det är mer fotbollsmål så lyckas. Liksom, yeah! Och sen kommer samma skit igen. Liksom.
Värvet. Det finns andra stora svenska författare idag. Vi måste ju rimligen vara den nation i världen som har flest bestsellers per capita. Men jag har svårt att tänka mig att någon argumenterar mot att största av dem alla just nu är David Lagercrantz. När jag säger de här orden är det 2 dagar efter släppet av den 5:e boken i Millennium-serien, Mannen som sökte sin skugga, och den ligger givetvis etta på de topplistor jag har hittat, och dessutom har den fått fina recensioner. Jag tror att de flesta minns då hejet kring när David Lagercrantz tog över Millennium-författarskapet för några år sedan efter Stig Larsson. Och även om uppmärksamheten var något i hästväg hade Lagercrantz ändå varit i ropet bara några år tidigare med Jag är Zlatan Ibrahimovic, boken om, ja, Zlatan. Och innan dess hade han också skrivit böcker, vi kommer till det, men jag ska bara säga några saker som också är bra att veta. David Lagercrantz är född för 55 år sedan. Hans pappa hette Olof och var stor tidningsman, chefredaktör för DN bland annat och författare. Vi kommer också att diskutera en dokumentär som heter David Lagercrantz, Året med Millennium, som kan ses på SVT Play till slutet av november för övrigt. Så, nog med intro. Det här är Värvet avsnitt 292 med mig, Kristoffer Triumf, producent i Klara Wallin, och det hela görs i samarbete med Acast. Gäst är alltså David Lagercrantz.
Hur mår du?
Just nu mår jag bra, men det skiftar ju oerhört helt enkelt. Idag var jag så... Ja, idag har jag suttit och signerat massa böcker och solen lyser och det verkar okomplicerat med familjen. Så att nu stack det till i mig av lite oväntad lycka tycker jag. Mm. Men det kan skifta fort.
Ja, det där är lite lustigt. Jag hade nyligen skådespelaren Christer Henriksson här som... Jag ställde samma fråga, jag brukar göra det. Och då sa han att ja, men det där kan jag aldrig riktigt svara på. Alltså det är klart att jag kan säga att allting är bra, men det jag vet är att allting är förändring.
Allting är förändring och ibland kanske man vet det retrospektivt. Man kan titta tillbaks på en period där man kanske till och med upplevde att allt var smärtsamt och jobbigt, men förstod att det där var ju min lyckliga period. Det där var då jag verkligen levde. Så det är klart du inte vet hur du mår. Men just nu så kan man känna plötsligt, det kan man ju sticka. Framförallt om man har haft det tungt känns det ganska tydligt, nästan som ett stick av liksom glädje när man mår bra. Mm.
Men nu när vi sitter här så är det ju ett par veckor till boken kommer ut. Mm. Och du var klar med den redan i februari.
Ja, för eftersom det ska gå till översättning till så förfärligt många språk så måste jag vara klar i tid helt enkelt. Mm.
Hur har din tid sedan dess sett ut?
Ja, då har jag haft 1000 saker att göra. Jag ska ju så småningom börja på en ny bok och den måste jag vara klar med. Börja med tidigt för att sen kommer jag inte hinna skriva. Och sen har jag gjort massa annat och sen består ju mitt liv nu också av att eftersom det är så pass privilegierat ändå att det kommer hela tiden förslag så att jag sitter i olika diskussioner och sådär om olika projekt. Och senast innan jag tog semestern så satt jag och försökte vara klok för jag gjorde den här allvarligt talat i P1.
Ja just det, ja. Som ju förstår jag tarvar en del jobb.
Ja, det kräver sin tid helt enkelt. Ja. Det kräver sin tid. Så det trodde jag när jag lite högmodigt sa ja, tänkte att det där rafsade jag ihop. Så svor jag sen.
Ja. Men har det varit roligt?
Ja, men det har varit väldigt kul. Det är väldigt roligt att få liksom frågor som kan vara enkla som man borrar sig ner i. Kan okunskap vara attraktivt? Varför använder vi så mycket klischéer? Hur kommer man över obesvarad kärlek? Ja, det är rätt häftigt liksom. Mm. Tänka, man tänker bäst när man skriver. Mm.
Ja, det är ett jävla mysigt format alltså. Grattis till det gigget i efterhand.
Ja. Tack.
Nu som sagt, det är ett par veckor till boken kommer ut, men har cirkusen dragit igång?
Ja, det har den gjort och det gjorde den även före semestern. Och eftersom det är så väldigt många länder, det är ett simultant släpp. Jag tror att det är 56 länder någonting, som den kommer i. Och varje land ska väl göra några intervjuer så att det pågår ständigt en jämn ström. Men det goda med det är att det har normaliserats. Mm. Så idag på morgonen så har jag fotograferats av en fransk, ett magasin. Och sen så har jag fick en bund från Knopf i USA- med 3000 ark som ska signeras, som ska bladas in sen i böcker.
Aha, okay.
Så det vi har gjort och sen så fortsätter veckan med tysk, serbisk och kroatisk press och sådär.
Man kan alltså signera boken i förhand innan den är tryckt?
Ja, den bladas in, det är ju så det funkar. Och sen så går de första ut på nätet så får man en signerad ex. Så att man signerar ark på riktigt så här. Mm. Och det är ett ganska trevligt jobb för att det kan jag, varken du eller jag i våra jobb, att man kan liksom göra något annat samtidigt. Nej. Man signerar och så sitter mina otroligt trevliga agenter bredvid och så pratar vi om livet.
Visar hur det går till när du signerar och det här är ju förvisso ljud, men jag har ju, säger förlaget i alla fall, den första tryckta boken här.
Och jösses, har du fått den?
Ja, visst.
Fantastiskt.
Ja. Men så svårt att tänka,
ja, men det jobbiga nu när jag träffar en begåvad människa som du, då ska jag skriva liksom till Kristoffer här en fantastisk och säga att åh, till begåvade Kristoffer, vad roligt att vara här, och då blir jag stressad. Men de här signeringarna är ju bara att jag skriver mitt namn rasp.
Ja, jag fattar.
Förstår du?
Ja, men det gör det då.
Och så slipper jag, nej, tänker jag fan inte göra, inte till dig. Och det här måste jag sånt att slå upp den här boken. Visst, ja. Stavar du med K?
Det gör jag, och 2 F.
Precis, och det där är ju väldigt noga, för att stava fel är liksom en dödssynd.
Just på det här exemplaret också.
Till min kära begåvade... Nu tror du att jag smörar på dig bara för att du ska vara snäll mot mig. Men, men jag tycker men det verkligen det. Till min kära begåvade kollega, för det är vi ju på många sätt. Kristoffer från... Jag skriver som ett jävla kråka helt enkelt. Och min handstil blir bara sämre som jag signerar. Så, och så slarvar jag anteckning.
Tusen tack, vad flott.
Ja.
Det finns ju en dokumentär om dig som Året med millennium heter den, va? Mm. Och där är det ju en ganska manisk David Lagercrantz.
Sannoliken.
Och det känns inte så här, alltså det var ju väldigt mycket känslor, förstår jag. Är du stabilare den här gången?
Alltså, jag vet, i grunden så har jag ju maniska tendenser, men det var ju extrema omständigheter. Det var den första boken, det var oerhört kontroversiellt, det var massor med människor som var efter mig, det var media överallt, det var uppskruvat på ett helt vansinnigt sätt. Och framförallt de här dagarna dokumentären skildrar, där liksom mitt hjärta gick så här. Och det hände så mycket så jag hann inte bearbeta det. Det kom liksom ett jättelikt angrepp någonstans, och jag hann inte ens läsa det här angreppet för att jag skulle sitta i intervju med massa personer, och sen hade jag precis försökt svara på det här angreppet eller göra någonting, och då kom det något nytt, eller så plötsligt så förstod jag att nu är jag förtvivlad och borde hoppa genom fönstret, och så får jag en hyllning från New York Times som säger att min bok är fantastisk, och så får jag, så att jag liksom splittar, jag är väl på väg på någon slags sammanbrott, men som ändå vände till slut och blev något väldigt positivt. Och sen hände ju också någonting, vilket är det egendomliga i livet, att även det mest vansinniga normaliseras. Mm. Och det är ju konstigt att ha en dag med massa intervjuer och fotograferingar, men det blir vardag. Och det känner jag, nu känner jag nästan ett bedrägligt lugn, alltså överlevde jag förra gången, så ska jag väl göra det nu.
Och det gjorde du ju bevisligen.
Ja, det tycker jag.
Men den resan var ju, den var ju lång. Du var ute, som du sa alldeles nyss, du var ute på någon slags 2 månaders turné. Och, alltså jag antar att det inte stannar vid det, men det var ändå ett fönster där det hände otroligt mycket. Ja. Hur är baksmällan på den resan?
Ja, man kommer väl hem som en våt fläck på många sätt. Jag minns inte, det var så stegvis, men det är klart att jag var en trasa. Jag började träffa en terapeut i den vevan. Och om jag ska vara öppen, och det ska man ju vara när man sitter i fina soffor, så för att klara det här så proppade jag i mig sömntabletter. Så att jag kom ju hem och förstod, jag kan ju inte hålla på så här. Det är inte det jag ska bli på den här boken, liksom sömnmedelsmissbrukare. Så att jag kom hem helt trasig liksom, och hade en abstinens att gå igenom, du vet, och ta mig tillbaka till rutinen och sådär. Men samtidigt fanns det ju en enorm längtan till liksom vardag. En liksom glädje, du vet, bara lämna på skolan, gå upp, rutin, plötsligt en glädje av att... Och en ännu större längtan det har jag nu till att livet bara ska vara enkelt. Precis samma tid. Jag kan väl värdesätta det otroligt.
Men vad pratar du med terapeuten om?
Nej, men det var ju liksom, för att det var många som sa att jag var liksom en trasa. För att jag hade liksom inte hunnit bearbeta det här, för det hände så mycket hela tiden. Och jag ska väl vara ödmjuk förstås med mig själv, men det var ju som en plötslig liksom stor berömmelse överallt där jag kom, så var det tjo och tjim, och det där vet man ju för så många andra, framförallt som är yngre, att få en sån liksom genomslag eller plötsligt få strålkastarna på, det är lite som att gå igenom en olycka, även om det är positivt i många sätt. Det är inte lätt att bearbeta med din självbild, och så att det var liksom huvudtaget bara ett samtal så. Och för mig var det ju också ett samtal att förstå, eftersom jag hade fäst så mycket i mitt liv, i mitt välbefinnande med prestation. Och det tycker jag är viktigt, att, eller känner jag mer och mer, att jag måste hitta en stabilitet någon annanstans. Jag får inte, liksom, mitt liv får inte stå och falla med hur jag skriver. Och det kanske jag har gjort för mycket, och det har vi pratat om mycket, att jag har vuxit upp med ett hem att man på något sätt värderas och till och med älskas efter ens liksom begåvning eller det man presterar.
Mm. Det där är jätteintressant tycker jag som förälder också, att man, och det är väl lite Jesper Juhl antar jag, det här med att man ska på något sätt försöka att älska barnet för den är och inte för det den presterar.
Ja.
Men lyckas du själv bryta det där som förälder då?
Men jag tänker på det oerhört tydligt. Det var inte så att mina föräldrar sa att du måste göra det, men det fanns hela tiden där liksom elitistiska liksom vördnad efter den som hade gjort någonting enastående, och föraktet för den som var medelmåttig. Och det är klart att jag har det där i mig, och det kanske är så att jag omedvetet signalerar så, men jag tänker ju på det hela tiden. Jag vill ju inte att mina barn ska få samma sår som jag. det är det sista man vill. Så det är klart att du när jag tänker mycket på det.
Mm. Ja, jag kan liksom inte ens föreställa mig hur det, vilket stålbad på något sätt av liksom uppmärksamhet och turbulens.
Jo, det var ju det, och också att det var så fruktansvärt liksom stormigt, och under en period så befann jag väl mig i någon slags drev också. Mm. Och det där vet ju alla som har varit där, att det går inte att hantera, det går inte att ta in riktigt. Men just det paradoxala med att det parallellt med detta kom så mycket positiva nyheter. Mm. Det är som, jag minns en gammal dolda kamerans sketch som Per Oscarsson gjorde. Då låtsades han att folk skulle få roller i en Ingmar Bergman-film. Och så sa han, du stiger in i det här rummet och du har just fått reda på att din mamma har dött. Samtidigt som du får besked om att du har vunnit 2 miljoner på lotto. Och samtidigt ser du en väldigt rolig scen i en papegoja. Och det var otroligt komiskt. Folk stod så här. Det var den känslan, fullständigt omöjliga sättet att hantera. Mm. Du vet.
Ja, det finns ju en scen i den här dokumentären när du bara försöker ta in Twitterflödet.
Ja,
liksom, vilken hopplös uppgift.
Det var jag nästan obehagligt berörde det där, för att det är inte särskilt sympatiskt drag att man blir så liksom självbespeglande. Men mitt försvar är väl att det var någon slags terapeutiskt, jag försökte förstå vad som pågick.
Ja, det är klart, klart.
För jag såg att jag stod, det var ju det som nästan var äckligt med det där dokumentär. Jag stod hela tiden med telefonen och kollade, vad skriver de, vad säger de? Jag försökte förstå. Och det där är ju en kuslig sak. Jag tror att jag tänkte på det redan när jag gick i skolan och var väldigt osäker på den tiden, så undrar jag, tänk om jag visste, vad säger de om mig på skolgården? Gillar de mig eller tycker de illa om mig? Och tänk om jag fick reda på, men nu lever vi i en värld där vi faktiskt direkt kan få reda på det och ta del av detta. Och det gjorde jag. Och det försöker jag nu fly ifrån.
Men var det liksom självklart att du skulle släppa in dem? Alltså, nu pratar jag om dokumentären. Alltså att de, förstår du?
Ja, den kom så tidigt så att det var ju bara, då tyckte vi det var roligt. Jag minns nästan inte beslutet. Det tyckte vi var en rolig idé och var sån där. Sen kom de ju nära liksom, och man, jag vande. Det var ju därför dokumentären ändå kändes så öppen, för att de fanns ju där hela tiden. Mm. Det gjorde varken till eller ifrån. Det var ett extra tv-team. Det var liksom kameror överallt på mig ändå.
Men du tappade begreppet om det på något sätt?
Nej, det är klart att man var medveten om det. Att de var där hela tiden. Och i någon mening gör man ett val. När jag ser att kameran är där och jag gråter, så är det inte så att de där tårarna är falska på något sätt, för de är väldigt riktiga. Men i någon mening tar du ett beslut. Mm. För du vet att det finns en kamera. Mm. Hade jag verkligen inte velat gråta, så hade jag inte gjort det. Så att i någon mening så fanns det ju medvetenheten.
Mm. Ja, vad speciellt alltså. Jag var uppe på Norstedt och hämtade boken, och det känns som att också när man läser på om dig och när man ser dig och Eva Gedin och sådär, din förläggare, i mediala sammanhang, så känns det som att hon är nästan lika tagen på sängen som du. Alltså, jag förstår att liksom, i viss mån var du ju medietränad och sådär, men det här var ju någonting helt annat. Och jag menar, nu berättade du ju precis att du var tvungen att liksom ha terapi efteråt för att bearbeta.
Ja, alltså, nu kan vi säga att terapi ligger, det har alltid gått in eller ut. Jag är ju en problematisk okay. Jag var en depressiv person.
Ja, ja, ja.
Men det var bra att träda in i det igen.
Mm. Jag förstår.
Men din fråga var, förlåt, ja, vi var tagna på sängen.
Ja, men den var otydlig. Men liksom, jag förstår att man kanske inte kan förbereda sig för det.
Nej, vi hade ju liksom ingen aning. Jag tror att vi mer satt och snackade. Ja, det värsta som kan hända, det är ju att det bara blir en axelryckning. Ingen bryr sig.
Mm.
Eva visste nog bättre, för de visste ju att allt med Millennium, så var det ju förr också. Allt med Millennium blev stort. Men att det blev den, alltså på den nivån, det kunde vi inte föreställa. Så det kom liksom krypande, och till slut så var det bara helt vansinnigt.
Mm.
Och det var ju det, för det är ju böcker hela tiden som kommer ut förstås, som blir uppmärksammade, men vi kommer ut simultant. Och det är inte så många böcker som gör det. Vi kommer ut överallt samtidigt.
Mm. Ja, visst.
Så det gör så att det man såg i svensk media var ju bara en liten del av vad jag var med om. Jag hade ju allt annat också. Mm.
Och tydligen så är det så här att släppet av din bok är så pass... Det är så stort i bokvärlden så att Dan Brown har snällt fått flytta fram.
Ja, det har han gjort. Worldwide har de släppt. Ja.
Men när jag läser dina 2 millennium-böcker som jag har gjort i princip parallellt, så känns det som att du har en ny lätthet i språket i den andra.
Ja, jag tror det. Jag tror att det är en bättre bok. Det vill man ju alltid tro att ens senaste bok är. Men jag släppte också. Jag var ju livrädd, det får man inte glömma. Jag var fullständigt skräckslagen. Och det var nog bra på sätt och vis, för att det drev mig framåt och fick mig att skärpa mig. Men det kanske också gjorde mig ängslig. Och jag har inte det där flödet som Stieg Larsson har, att jag bara liksom skriver på, utan jag sitter ju länge med formuleringarna. Så jag hade nog ett kvantitetskomplex. Jag gjorde den lite för tjock. Nu vågade jag stryka helt enkelt, precis som jag vill stryka.
Och det känns som att du har hittat hem, du har gjort det till ditt, kan man säga så?
Oh, nej, men det känner jag också, att jag vågade. Och det var ju också det vi sa hela tiden. Nu har jag de här karaktärerna i mitt blodsystem, så att säga, och då vågar jag vara mig själv, för det blir ju inte bra. Man ska känna igen sig i Stieg Larssons värld, men det måste vara från min värld också, annars är det inte bra.
Och det är lustigt också, när man har lyssnat på ditt sommarprat, så är det ett par grejer i första boken som faktiskt är, aha, det där kommer från Davids eget liv.
Ja.
Jag tänker på till exempel att Mikael får ett sms av sin dotter i slutet av boken, och kanske spoiler alert. Men
någonting... I första, ja, precis.
Ja, precis, ja. Att någonting i stil med, nu skriver du på allvar eller någonting sånt, vilket känns som att det är, så här, det är din pappa som smsar dig.
Ja, det är det. Det är, det. Det är, det. Det är klart att det är lite så. Och det lustiga var att min egen dotter läste den. Min äldsta dotter, och hon skickade ett sms, hon fick den jättetidigt och sa, pappa, du skriver visst på riktigt. Hon citerade boken, och då var det ju som bara hjärtat ville brista. Fint flicka.
Påfallande många av mina gäster har pratat om det här med att pendla mellan självförakt och hybris. Kan du relatera till det?
Ja, hybris tror jag inte jag har haft, även om jag ibland kan känna att jag kanske inte är så dum ändå. Så att riktigt högmod, det har jag tyvärr inte haft, för att jag tror att det kan vara ganska kreativt. Alltså riktigt högmod får ju det bara att flöda, så att säga, och tro på varje infall, även om det inte får hålla på för länge. Men vad jag definitivt känner igen mig är ju självförakt. Det har jag ju haft till övermått.
Men hur är det liksom med ditt, om jag ber dig ta tempen på ditt självförtroende i detta nu liksom?
Det är väldigt svårt att säga. Jag tror att det finns en paradox också, eftersom många nog ser mig som en person med väldigt stort självförtroende. För att socialt är jag ju säker. Och det har jag ju fått hemifrån. Jag har lätt att liksom umgås med alla möjliga, och kanske till och med kan vara lite så storslagen. Hej, hallå! Så. Så att i den meningen har jag ju självförtroende. Jag är liksom inte rädd för att prata. Men det pågår liksom ett tvivel i mig hela tiden, egentligen för allt jag gör, om det håller nivå. Och sen så får jag ibland självförakt som jag någonstans vet är irrationellt, för ibland så tycker jag mig vara så helt jävla värdelös och det är inte sant, och det vet jag ju, det är väl ändå inte riktigt. Och det är ju liksom, alltså det är ju den här depressionens mörka illusioner helt enkelt. Det är liksom demoner som lurar en och tänka liksom svart. Det får jag.
Men nu har det gått 2 år sedan den förra boken kom ut, lite drygt. Och liksom, har du mått bra under den perioden?
Ja, men ja. Egentligen så tycker jag att det är intressant i livet, och det finns också forskning på det, att vi har liksom en konstant form av balans eller lycka. Så att jag tänkte mig ofta, eftersom jag levde i ett hem där man skulle prestera, så tänkte jag, bara jag når den här nivån, blir jag en berömd författare, då kommer jag vara så... Men i grunden så tycker jag att livet är ganska likt. Liksom. Ja. Det är ganska likt. Det är samma perioder av tungsinne och liksom glimtar och hugg liksom av lycka. Sån där känsla, wow! Så som jag tycker ändå jag har haft i sommar, såna känslor.
Men det där är ju svårt, tycker jag, med, för att den dag du behöver liksom lyftas upp, då kan ju du googla dig själv och hitta en väldigt massa goda vitsord, men det hjälper inte.
Nej, det är för korta kickar helt enkelt. Det är lite som alla de där kickarna som man får via nätet, det är som ett kort kitt. De ger som ett litet stick, och det är därför man söker dem. Wow, bra! Men de går över fort. Och det är ju problemet. Det är ju som en taskig drog helt enkelt. Du lever på den för kort tid. Därför så ska det nog, det kanske låter lite liksom pretentiös och storbulet, men du behöver liksom snarare få en slags känsla av inret liksom tillfredsställelse. Mm. Och då är det ju familj förstås, men det är också den där känslan av att du har gjort någonting som du tror är bestående och riktigt bra.
Mm. Och om jag bara kort får relatera till mig själv, så tycker jag ju att när jag mår som sämst så har det ju med... Ja, men just det här som du beskriver, att komma hem till och lämna och hämta barnen och liksom laga mat eller vad det nu månde vara, när man lite grann känner sig behövd och har ett sammanhang, då brukar det bli bra. Och det känns som att du i ditt skede i livet borde ha en jävla massa sammanhang som håller dig liksom i schack.
Jo, men det har jag nog. På så vis är jag väldigt privilegierad socialt. Därför är det ju en skam. Och det är också en del av det som gör nästan depressionen ännu värre. För du känner att den här är så idiotisk. Vad fan håller du på med? Jag menar, vi har en värld som blöder. Och du går här i din vindsvåning och mår skit. Vad är det för trams? Så att visst har jag det. Jag har nu framförallt med den här författaren. Det sägs vara det ensammaste yrket i världen, säger man ju ibland. Men nu, tack vare de här framgångarna, så är vi ju liksom en hel familj med agenter, förläggare och utländska förläggare och sådär. Och det är klart att det hjälper till. Det är väldigt trevligt att ha folk runt omkring man kan tala om det man gör. Och som man kan dela motgångar och framgångar med.
Men mår du bättre sen du blev framgångsrik på riktigt?
Nej. Men man kan säga så här att framgång har man ju alltid. Framgången liksom relativeras och normaliseras. När jag var journalist så hade jag ju också framgång. Jag fick min första novell publicerad på slutet av 90-talet, och den var ju en helt enorm glädje. Så det är bara det att framgången förflyttas, så att säga. Du får, alltså det är ju det sorgliga. Det är som att liksom dricka dyrare viner. För att få den här riktiga kicken, wow, så måste du dricka ännu dyrare viner. Och så är det. Så att jag skulle säga att kanske någonstans så känner jag att det gick ju bra. Det är mycket möjligt att om jag nu hade varit kvar på Expressen eller så där, så det är klart att det hade funnits en slags sår i mig, att det fanns någonting oförverkligat.
På din hemsida så kan man boka 3 olika föreläsningar.
Ja, men det där är gammalt, men jag har inte hunnit uppdatera. Vad står det där egentligen?
Men det står att man kan få en föreläsning om Zlatan-boken och en om Millennium. Och sen kan man få en om att hitta sin egen väg.
Ja.
du känner inte igen det här.
Nej, jag var väl där när jag var inne i föreläsningsbranschen. Det låter ju väldigt catchy, hitta sin egen väg, finna dig själv och bla bla bla. Men det var väl en tanke när jag just höll på med min bakgrund väldigt mycket. Lite det här lyckas eller gå under som fanns mellan raderna. Att jag lyckades hantera det. Och jag talade väl om det några gånger. Men det där hänger nog kvar. Så att ni som vill boka mig på det där kanske... Ja, nej, jag vet inte. Det var länge sedan. Jag måste uppdatera mig.
Ja, det kan jag absolut göra. Men det jag är nyfiken på är... För att i koppen så står det så här att... Känsla av att han måste lyckas eller gå under svävade över honom som ett mörkt moln. David Lagercrantz berättar hur han gjorde upp med familjedemonerna och lärde sig stå på egna ben.
Just det.
Det är inte lätt att hitta sig själv, säger han. Du kommer att möta mycket motstånd på vägen. Och det där med att hitta sig själv är ju liksom någonting laddat ju. Har du gjort det?
Ja, jag vet inte. Delvis är det där en fras som man ska vara försiktig för. Men det är klart, i någon mening finns det ju saker som du vet som plötsligt talar till dig. Och det finns ju så mycket som du kväver och inte vågar ta fram. Och det var väl med mig mycket, tror jag, att jag hade ett sätt man skulle vara hemifrån, finkulturell, och man skulle disputera och vara begåvad och sådär. Och sen så drevs jag in i någonting annat, jag var journalist. Och att hantera allt det där och hitta en egen väg, slänga sig av all den barlast man växer upp med, alla de nät som försöker fånga en, alla de idealen sådär. Det har väl varit viktigt att frigöra sig med från allt det där, vad som är fint eller fult, utan bara hitta lusten. Och det tror jag att jag blivit bättre med. Det är väl det jag brukar säga oftast, det är follow the fire, liksom följ elden så. Mm. Det tror jag på överhuvudtaget. Mm. Det du brinner för, det ska du göra.
Men jag kan tänka mig att det är ganska många människor som inte brinner.
Nej, alltså, och det behöver man inte göra. För man kan ju hitta ett bra liv ändå. Men om man gör det, om du har någonting som liksom fyller dig med en person, då är det någonstans din plikt för dig själv att försöka göra någonting av det. Mm. Eller du kommer att bli besviken på dig själv annars, tror jag.
För jag tror att jag tillhör en, som du sa, vi är ju i viss mån kollegor, men är lite grann en slags biograf. Eller, ja, heter det det? Biograf?
Ja, absolut. Ja. Ja. Ja, men som du satt nu, satt ju jag i viss mening med Zlatan. Det, liksom, ja. Det var ju samma typ av process, man liksom får upp någonting och sådär. Mm. Ja, genom att själv prata så får man den andra och liksom hitta saker i sig själv och sådär. Mm.
Men, och jag är jävla glad över att jag gjorde det. Det tog 37 år att hitta dit. Och jag kände liksom att jag var liksom väldigt oförlöst under de åren innan det tog fart. Och nu är jag ju förvisso oförlöst på andra sätt.
Ja, ja, men det är ju alltid. Ja, kanske exakt. Man ska vara. Ja.
Men du sa upp dig 93, tror jag, från Expressen. Ja, och kastade du dig ut, så att säga?
Ja, det gjorde jag ju, även fast jag då hade det bra, för att jag hade ju lite pengar och sådär, så att jag kanske inte kastade mig ut i samma osäkerhet som andra, men då kastade jag mig ut för att jag ville skriva någonting. Jag ville liksom frigöra mig från all den här självcensuren som finns om man ägnar sig åt journalistik, framförallt åt nyhetsjournalistik. Det går ju, du måste ju hålla dig inom vissa ramar. Men det var ju inte lätt att kasta sig fri heller. Självcensuren sitter djupt. Så att där fick man ju stegvis bryta mot en gräns för att hitta ett skrivande och sådär. Så men det var liksom betydelsefullt. Så det kan jag ju säga, att lika viktigt som det är saker som jag sagt ja till och gjort, så lika viktigt i livet har det varit det man har sagt nej till eller brutit sig upp ifrån. Mm. Och där tror jag ju på liksom att krisen är liksom, som jag då har fått haft mycket i livet, att de här kriserna ändå har fört mig framåt. Mm. Det är krisen som får mig, för att jag inte står ut, för att jag känner att jag förminskas eller liksom knös in i någonting för lite, som gör att jag säger upp mig. Mm. Och det är kriser som gör att jag tvingar mig liksom försöka mig på någonting annat än det vanliga.
Men skrivandet har alltid varit där ju.
Det har det alltid varit. Det har alltid varit, delvis kanske i början ville jag skriva innan jag skrev, så att säga, för att jag gillade författaren som roll och tyckte de var självklara personer, och jag idealiserade min pappa och sådär. Men sen pratade jag hela tiden om att skriva när jag var ung och gick journalisthögskolan, att jag skulle bli författare, men jag kom ju aldrig någon vart. Det var ju otroligt patetiskt, och det berodde ju förstås på att prestationskraven var för stora. Så att när jag slutade journalisthögskolan så bodde jag i en rivningskvart på Södra vägen, som då var ett sunkigt område, nu är det väl flott, och satt med en gammal skrivmaskin där och skrev dygnet runt, men jag kom ingen vart överhuvudtaget.
För att du var hög på bantningspiller?
Ja, ja, det var jag en liten period. Ja.
Men då kan man ändå säga att du har ju sökt dig vidare.
Ja, det har gjort. Det har gjort. Och sen stångade jag mig in, och sen så resignerade jag då från det där skrivandet till det där litterära skrivandet, och gick in i journalistiken och trodde att det skulle räcka, och det gjorde det ett tag. Och sen så kom det nya kriser, och jag kände att jag svek mig själv, stod på fel sida, och så sa jag upp mig och sådär. Det har också varit en lång resa, herregud. Jag, många författare debuterade med några år 20, och det tog lång tid för mig. En lång resa.
En late bloomer lite.
Late bloomer, absolut, absolut. Även om jag kanske, jo, absolut, det tror jag.
Semi-late bloomer.
Nej, men late bloomer, jag tror det. Jag skriver bättre hela tiden. Det var ju, du sa det nu, att jag skrev lättare den här nya boken och sådär. Så att det tror jag.
Har processen varit lättare också?
Ja, nej, men det var någonting som gick lättare. Jag hade svårt att komma igång. Jag har alltid förfärligt svårt att komma igång. Boken börjar ju med att Lisbeth Salander sitter i fängelse, och det tänkte jag, fan, man vet ju hur det ser ut på ett fängelse, man har ju sett filmer. Så jag började skriva, men jag kände ju att det där, det känns ju inte trovärdigt. Så då åkte jag ut och var på Hall och träffade fångarna där och gick runt, och då var det som det lossnade när jag såg hur det var.
Ja, vad häftigt.
Ja, men där gör man ofta ett misstag. Man tror att man löser det där, men underskattar researchen helt enkelt. Även om man ska hitta på, så får man en jäkla hjälp om man vet hur det är.
Har du gjort flera sådana utflykter för boken?
Nej, men hela tiden så håller jag på. Sen kan man ju säga att man kan, i en roman så har man ju den lyxen att man faktiskt kan skriva om det man kan. Mm. Man kan liksom vrida boken till områden man känner till.
Vi pratade om det här med att söka liksom. Men söker du fortfarande?
Ja, hela tiden. Nu ska jag ju skriva en bok till i Millennium. Och då säger ju alla till mig, och förläggare undrar över hela världen, vad vill du göra nu? Och då är ju frågan, nu kan jag göra vad jag vill, men då återstår ju, vad helvete vill jag då?
Ja, exakt.
Och det är ungefär som humöret. Jag vill olika saker liksom varje morgon jag vaknar. Plötsligt läser jag en bok, nej, jag ska skriva självbiografiskt. Och sen läser jag något annat och så, nej, jag ska göra det. Eller jag kanske ska skriva thriller. Så. Mm. Eller jag ska skriva journalistik igen. Så att, om, att söka är, det finns liksom inget, jag har ingen aning om riktigt vad jag vill. Och det lustiga är ju att det som jag kanske trodde var parenteser kanske är det jag ska göra. Jag trodde ju inte det här med Zlatan, det trodde jag var ett sidospår liksom. Jag höll på och hade skrivit en historisk roman om Alan Turing och trodde jag skulle bli en seriös författare som skrev om svåra ämnen, och så kom Zlatan och där hittade jag helt oväntat en energi som översteg allt jag hade varit med om. Så, och därför så tror jag att jag är lite paradoxal på det viset att jag är en av de få författare som faktiskt tänder på uppdrag. För att då kommer det uppdrag till mig som är något som jag aldrig skulle ha tänkt på. Jag skulle ju aldrig tänkt på att skriva en uppföljning på Millennium om ingen väcker den frågan. Men plötsligt när de kommer med något oväntat så tänder jag. Och det sa jag ju hela tiden, och det menar jag ju från hjärtat, att den här millenniumresan var ju bara för att jag kände att blodet började rusa. Samma upphetsning när jag fick förslaget kom ju som under Zlatan. Och nu kommer det ju förslag hela tiden, så att jag känner ju på temperaturen när tänder jag, och det kanske är på något helt oväntat.
Men nu när du öppnar datorn, vad skriver du på då?
Ja, nu skriver jag på tredje. Jag har ju skrivit en trebokskontrakt, så nu skriver jag, och den vill jag vara igång på, för att annars kommer jag bli skitstressad när jag kommer hem som ett vrak från min 2 månaders turné. Är jag då inte igång, då ligger jag lite illa till. Så att jag behöver en god start nu när jag drar iväg.
Hur mycket har du?
Jag har 2 kapitel, och det är faktiskt en ocean för mig, för att de är svårast av alla. Jag kommer säkert skriva om dem 10 gånger, men jag har 2 kapitel, och de är inte så dumma, säger jag nu, ganska högmodigt.
Men det kändes som att det var så här, vi pratade om det här med att du har hittat hem i språket och så där, med den andra boken, Mannen som sökte sin skugga. Det känns också som att rent processmässigt så var det liksom, jag läste någon så här, du skrev någon dagbok i DN, ja, tror jag, ja, om så här, att du, om en Stig skrev på nätterna, ja, men då gör väl jag också det.
Alltså, ja, just det, ja.
Att du på något sätt sökte din metod också.
Jo, det gjorde jag. Jag skrev inte på nätterna, jag skrev väldigt tidigt på morgnarna, som nästan var nätterna kan man ju säga. För att på nätterna kan jag inte göra någonting, men i alla fall inte skriva. Men det är klart att det går inte att tänka vilket tryck det var på mig då med den här enorma succén. Och jag såg alla som skulle efter mig. Och så att det är klart att jag hela tiden, jag ville förvalta det här arvet. Mm. Och det... Nej, men jag vågade ju mer. Jag vågade mer och kände nu att nu kunde jag det här. Jag överlevde, jag klarade det. Det gick väldigt bra i den första boken. Då måste jag våga lita på mig själv, helt enkelt.
Men jag tänker rent faktiskt, alltså det här med att skriva på nätterna, alltså har det också förändrats? Har du hittat liksom...
Nej, men det tror jag att jag inte har. Det där var nog, jag minns faktiskt, det var en intervju i The Guardian där de missförstod mig, för jag sa att jag gick upp 4 på morgonen, och det tyckte de väl var nätterna, men jag tyckte det var morgon snarare. Och det berodde ju på bara en total nevros, helt enkelt. Jag vaknade 4, och vad fan skulle jag göra då? Skulle jag ligga och vrida eller lika bara gå upp och jobba? Och sen fick jag den rutinen. Som inte var så dum, som jag möjligtvis kan rekommendera, att man skriver och sen kommer barnen upp och då har man gjort ett bra jobb och så lämnar man dem och så jobbar man lite till och så sover man middag. Det är ett hyggligt liv det också.
Ja, det är klart.
Ja.
Men i det här med liksom, du sa det nu, alltså att det var sån ohygglig press på dig också, och när det blev officiellt så blev det, ja, det blev ju ett rev.
Ja.
I det här med att du är liksom ensam i det på något sätt ju ändå. Mm. Och så pass liksom skör. Mm. Vad fan gjorde det med dig?
Jag vet inte riktigt vad det gjorde i mig. Min mamma som är snäll, som nu är 96 år. För jag sa att jag är så svag och skör. Så jag sa att Du är svag, svag, stark, sa hon. Och det är klart att jag någon mening jag är liksom ytligt sett svag. Jag bara darrar, ligger ner, skriker liksom, jag kräver ständigt tröst. Men det finns ju någonting hos mig som inte ger upp. Någonstans här inne vet jag att jag är en kämpe. Även om jag är en kämpe som gnäller på vägen. Så att jag märkte ju det också. När det blåser så säger jag, fan. Det var inte så att jag gav upp.
Nej.
Jag kämpade hårdare.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank!
Du har ju liksom alltid varit känd som något av en dandy. Nu när du liksom har, antar jag, du behöver ju aldrig mer jobba. Har du haft någon sån, om vi jämför dem med fotbollsvärlden, Zlatan så att säga, att man, liksom, när man tjänar sin första miljon då går man och köper en sportbil. Alltså, har du gjort av en jävla massa pengar?
Alltså, jag är ju, då Zlatan kommer ju från en värld, han kommer från Rosengård och får plötsligt pengar. Så något annat. Jag har ju alltid haft pengar i någon mening och jag är dessutom enda sista barnet liksom och växte upp hemma, så jag har ju haft, och min pappa sålde en Strindbergstavla på 80-talet. Men det är klart att jag har det här med liksom en dandy, är ju, det låter kanske lite belastande att vara, men ända sedan jag såg Brideshead Revisited, den här serien, så kände jag måste ju se ut så. Det var ju bara att tala mig direkt till det, så att
Det var för länge sedan för mig.
Du är för ung.
Nej, jag minns den mycket väl, jag älskar den.
Ja, men de är så jäkla snyggt klädda. Så att, men länge så, eftersom jag var utsatt också för, på grund av mitt namn eller på olika sätt jag var, så vågade jag inte klä mig så. Mm. Och det är ju det trevliga då, när det både kommer pengar och man kan våga vara lite så här, så vågar jag vara det. Så det gör jag. Jag går till min skräddare och ser upp kostymer och sådär. Och det tycker jag är barnsligt roligt. Och dessutom så får jag säga att det är en ganska bra terapi, även om det är en dyr terapi som inte alla har förunnat. Att mår du lite skit, sätter du på en kostym som sitter perfekt. Du rakar, det liksom faktiskt mår du bättre. Du får någonting av den.
Mm. Ja, visst. Men frågan kvarstår, har du haft en sån period när du har så, ja, men sprätt pengar?
Ja, jag vill, vi övertog, det är klart att vi, nu har vi fått det väldigt bra, så att nu övertog vi har en liten ö i finska skärgården som var min mamma som vi nu har övertagit och som vi renoverar, och jag har köpt lite konst och sådär, så det är klart att men jag har inte riktigt det i mig på grund av att jag är uppvuxen med det som vulgaritet. Det är klart att jag drömmer som alla andra om så där, men det där riktiga lyxlivet är jag på något sätt vaccinerad emot. Du vet, Ferrari, vräkiga yacht, alltså det finns en slags mots, alltså det är vulgaritet, uppvuxen så. Mm. De som behöver detta var på något sätt mindervärdiga på något sätt. Så växte jag upp. Så jag har inte riktigt det där. Det är liksom inte drömmen för mig, den typen av lyx. Lågmäld lyx, kanske.
Okay. Mm. Men du bor på fina hotell och sådär? När du
nej, men där är jag absolut. Jag är ju en snobb. Så att där är ju också samma sak. Har man bott, eftersom förlagen bokar in på väldigt fina hotell, då blir man ju lite känslig när hotellet inte är fint. Mm. Och det är ju inte heller så sympatiskt drag. Men det är ju den typen av fördärvning som kommer.
Men när bodde du på ett riktigt schaskigt hotell senast?
Ja, när var det? Jo, jag minns när min fru hade haft en sån här SAS-bonuspoäng eller någonting, så bokade hon in oss i Helsingfors när vi var där på ett hotell som var ju helt jäkligt. Då gick jag upp där lite innan och så satte jag mig i rummet i ungefär 2 minuter och sen gick jag ut och bokade ett bättre hotell.
All right. Var hamnade du då? På camp?
Då hamnade jag på camp. Ja. Mycket riktigt. Mm. Mycket riktigt.
Apropå mående, så det finns en psykolog i din nya bok som heter Carl Seger. Mm. Är han tagen från ditt liv?
Nej, han är bara tagen någonstans ifrån. Sådär.
Okay.
Det är han inte. Psykologer hade jag inte i den åldern som den här personen får. Men där finns ju andra aspekter som jag har intresserat mig för. Mm. Så. Han citerar bland annat en undersökning som jag faktiskt läste i en bok av Christer Sturmark. Det handlar om det finns massa bilder utspridda, hundratals bilder utspridda på ett bord. Och sen finns det en bild på dig själv här. Och då har man gjort experiment hur fort det går att känna igen sig själv. Och är då bilden på en själv förskönad, så känner man igen sig själv mycket fortare.
Aha,
okay. Och det har jag lagt i boken, för jag var så oerhört fascinerad om. Och det är ju intressant på många sätt, för det visar om vår förskönade självbild. Mm. Och att vi kanske är någonting som evolutionen har gett oss, att vi har nytta av att överskatta oss själva när vi ska söka ledarskap i flocken eller para oss eller någonting. Men det har jag funderat med väldigt mycket på hur vi förskönar och förfular oss själva, som vi gör i depressionen.
Mm. Jag frågade förut om du har hittat dig själv. Har du hittat Gud?
Nej, men jag har hittat en väldigt stark tro på att det inte finns någonting annat än vetenskap. Jag tror absolut inte på Gud. Så där är jag ganska övertygad, även om jag inte är någon slags rabiat person som... jag ser ju hur mycket ont religionen gör. Men jag går liksom inte ut och loss på folk som är religiösa, för jag förstår att det fyller många på. Men för mig är det alldeles uppenbart att det inte behövs någon gud. Och jag har ju läst och träffade nu till och med Richard Dawkins God Delusion och sådär. Så där är jag väldigt övertygad.
Många finner ju tröst i Gud, antar jag. Det är väl därför man...
Absolut. Mm. Men det finns, jag tror inte att det är en särskilt, ja, det kan väl vara en härlig tröst om man tror att man fortsätter att leva efter döden, men jag skulle rekommendera annan tröst.
Okay.
Annan tröst i konsten till exempel, i livet, i vetenskapen.
Men vad händer när man dör då?
Ja, då dör man, det tror jag, då försvinner man. Då, jag är väldigt svårt hur det ska funka rent praktiskt. Hur ska det gå till då när vi fortsätter att leva? Det är ju uppenbart nu att vårt medvetande sitter i hjärnan, i våra neuroner här. Och när hjärnan ruttnar samman, hur ska vi då fortsätta? Förstår det inte gå ihop liksom? Och vem ska man vara? Det är väldigt mycket problem om man tänker på ett liv efter detta.
Fair enough. Jag intervjuade Nina Persson när hon skulle släppa en skiva, och då var jag först. Hon hade inte gett några andra intervjuer, så att hon var så här, ja men det här är lite jobbigt för mig, för nu, det här är första intervjun, så jag vet inte riktigt vad jag brukar säga om de här låtarna.
Ja, ja.
Och vet du vad du brukar säga om den här boken?
Nej, ingen aning vad jag brukar säga om den. Men jag sitter ju så vansinnigt mycket i intervjuer, så att när jag får en fråga som jag sitter med du nu, när jag plötsligt kan försöka formulera någonting nytt. Mm. När jag är inne i ett samtal, jag får tänka sig, då är det så oerhört roligt. När jag vet vad jag ska säga, det är då jag håller på att dö. What's so special about Lisbeth Salander, säger folk till mig och har sagt 100 gånger, eller vad som helst. Jag står inte ut att vara en papegoja. Söker ju hela tiden ett samtal och vi försöker tala något annat om boken, annat än det jag säger hela tiden. Då det blir roligt, då man också står ut med de här liksom 8 timmars intervjusoken, för att man faktiskt, det är roligt att träffa folk och tala. Mm. Ibland så kan det bli så när du frågar nu en fråga om Gud, då är jag så oförberedd och har inget riktigt formulerat, så då kan jag bli snurriga till det och, ja, men du vet. Och det kan ibland bli problematiskt om det nu är ett ögonblick, för nu sitter jag och har lite kval att jag sa någonting lite dåligt eller konstigt till dig, förstår du? Då kan jag bli kvar i det och så förlorar jag fokus. Ja, du ser, jag håller på det. Ja.
Är du kvar på Gud?
Nej, men jag bara funderar, där borde jag ha sagt snyggare och vad sa jag egentligen, lite sådär. Ja.
Ja, men du fick fram din poäng.
Ja, absolut.
Gud är död.
Ja, om man någonsin levde. Ja.
Men hur gör du då liksom, när det är en sån där papegojintervju? Hur gör du för att liksom väckas ur tristessen?
Jag gör det väl bara. Jag är liksom en god soldat, liksom lojal person och kör på och så.
Mm.
Spelar entusiasmiskt, låtsas om det är första gången jag hör frågan. Vilken intelligent fråga. Och kanske kan man då förändra den, fördjupa frågan. Eller svara något helt nytt. Ja, jag vet inte.
Ljuger vill man?
Ja, det gör vi ju alla. Men det hoppas jag inte.
Nej, men
alltså man kan ju ljuga. Ja, jag tror nu om jag sitter här med dig, att det som gör det roligt är att jag verkligen försöker svara på allvar.
Mm.
Men det är klart, ibland kan du ju för att du är uttråkad, så kan du plötsligt börja fabulera lite grann.
Ja, jag kan
tänka. Och så märker jag ju att när jag berättar en historia, så märker jag plötsligt, oj, det här var inte riktigt så det var. Det blir ju bra. Alltså det kommer en automatisk fabulering, en fiktionalisering av sitt liv. Mm. Det händer ju. Och det kanske man ägnar sig åt hela tiden. Man förbättrar i sina livshistorier och man hittar nya trådar i sitt liv och sådär.
Det var en rolig formulering i någon av de intervjuer som har gjorts med dig. När David Lagercrantz berättar om sin uppväxt, så är huset oftast rött men ibland blått.
Kommer man alltid ihåg vad det är för färger på sina gamla hus och sådär. Men det är ju klart att någonstans har jag i mig det där som en historieberättare. Det minns jag när jag kom hem också, att det viktigaste i historien är att den har fart och fläkt och liv och sådär. Så att... För där vet man ju att folk som är dåliga, alltså nu ska jag inte säga, det är klart att man ska inte hitta på saker, men de som är dåliga berättare, han berättar så här: ja, jag bodde i ett hus, det var rött. Nej, det var gult. Nej förresten, vi målade ju om det. Nej, det var rött. Alltså det blir ingen bra historia. Att vi ös på.
Ja, det hade en färg.
Ja. Det hade en färg. Jag tror det var både rött och blått, men jag kan förstå den poäng.
Mm. När du berättade om... Zlatan-projektet, så blev jag nyfiken på om du hade fått välja mellan processen att skriva boken med Zlatan eller att bara ge ut den.
Ja, men det hänger ju ihop,
ja,
så
jag
att
vet.
Säga.
Men frågan är väl så här egentligen. Det verkar som att du växte så mycket av mötet med Zlatan.
Mm,
alltså att du lärde dig saker om dig själv.
Ja.
Om du hade fått all den tiden som du fick med Zlatan, men du fick inte ge ut boken, hade du hellre valt det än att ge ut boken?
Jag hade inte varit motiverad. Och det är ju det att det var, jag visste att det här skulle bli en bok. Och jag visste att det här var en viktig bok. Jag tror inte riktigt vi hade klickat utan boken. För vi var så olika, så jag tror varken han eller jag hade ansträngt oss. Helena, hans sambo, ja, fru, mer eller mindre, sa ju att hon stort sett aldrig hade träffat två personer som är så diametralt olika. Men här visste vi att vi hade något viktigt att göra tillsammans. Och då händer det ju saker. Just på grund av att vi var så olika så fick vi liksom syn på saker. Jag fick syn på mig själv för att jag faktiskt liksom försökte forcera en människa som jag annars skulle sagt, wow, liksom häftig kille, men jag skulle bara sagt att ja, kanske inte riktigt min typ. Gjorde jag detta? Så att jag blev så motiverad, att jag gick igenom den här häftiga processen, det gjorde jag ju för att jag visste att det måste bli en bra bok. Mm. Så det hänger ihop.
Ja, okej. Okay. Jag försöker formulera om frågan då för att komma fram till någon slags pest eller kolera. Men, ja. Tycker du att det är härligast att skriva bok eller att få befinna dig där, nu när du är klar med den, när den ligger här och nu är det liksom mediekarusellen efteråt och titta på försäljningslistor och...
Ja, men det är ju också då, om jag får fortsätta smickra, en originell och bra fråga. För att när du skriver boken så svär du ibland så jävla jobbigt och livet är bara en stor tunnel helt enkelt. Hur ska jag orka med det här? Och det är en deadline och det är förväntningar. Och du bara tänker, när jag blir klar, då ska det bli vad livet var på en pinne. Men sen är du klar och tror att du ska jubla och dricka champagne, så längtar du lik förbannat tillbaka. Längtar till nästa. Det blir aldrig lika skönt och fantastiskt som du hoppas. Mm. Och det är väl en lärdom på något sätt, att även om det är tungt så är det det som är det bästa. Att faktiskt sitta där och känna ögonblicken när du känner att du formulerar någonting bra eller hittar någonting bra. De förblir nog större än... än den där typen av liksom marknadslistframgångar och så. Det tror jag ändå. För de är längre. De sitter i en känsla, wow! Du vet, de går upp på en lista eller får en fin recension. Det är mer fotbollsmålslycka. Liksom, yeah! Och sen kommer samma skit igen.
Ja. Ja, vad roligt. Jag tror vi gick i mål med den.
Ja, hoppas det. Ja.
Du har ju pratat en del om liksom det här självkritiska, något slags skrivkramp, va?
Mm. Absolut.
Har du några trick för att häva skrivkramp?
Alltså jag har ju en massa trick som jag kan säga till andra. Skriv på bara, var inte så noga. Men de gäller liksom inte för mig. För att jag har provat alla de tricksen. Sluta vara så fånig, börja någon annanstans. Men det funkar inte, utan jag måste känna att det sitter innan jag går vidare. Så att jag liksom, det som jag inte lär mig, men eftersom det har gått bra så måste det väl finnas någon idé med att jag håller på så där. Jag kanske har lärt mig att skriva under den där löjligt långsamma tiden att skriva helt enkelt. Mm. Däremot så har jag ju liksom problem med koncentration, och det försöker jag jobba med väldigt mycket. Och det tycker jag tyvärr bara blivit värre med senare år med liksom hela den digitala världen.
Alltså det vill säga att du ska skriva, men du börjar...
Nej, jag bara flippa liksom, ute på nätet, läser något annat, liksom håller på så. Så att där finns det ju, utan att kokettera nu med olika diagnoser, så finns det nog någon ADHD, ADD-aktig störning där. Som jag möjligtvis kan använda till någonting positivt också, för även om jag är extremt okoncentrerad, så är det ofta under vissa processer som hjärnan brinner. Så att jag liksom håller på med tusen saker på en gång. Men det ändå är någon där sak i boken som tickar i mig.
Jag har ett sånt skrivprojekt nu där jag inte har någon deadline eller någonting sånt. Mm. Utan bara tänker att ja, men den här historien ska berättas. Mm. Men då blir det ju inte av.
Nej, du behöver en liten piska, är det inte så?
Jo, jag tror det.
Ja, deadline. Mm.
Kan man ge sig själv den? Eller måste den komma utifrån?
Man kan ge sig själv, men du får hjälp av om det är många som säger att det är viktigt att du måste.
Mm. 67 länder i ditt.
Ja, just det, precis. Då hjälper det. Och det är väl kanske en av anledningarna till att jag har nu på senare tid varit en uppdragsförfattare. Eftersom har jag en egen idé, då blir det för mycket tid åt självtvivel. Är det någon som är intresserad? Det här är ju bara mitt jävla navelskåderi och sådär. Och det blir liksom inget gjort. Och jag faller in i håglöshet. Men när jag får de här uppdragen som jag tänder på, då tvingas jag fram. Så det är väl kanske därför den här enorma energin har kommit nu, av de här två senaste liksom, Zlatan och Millennium, som faktiskt blev någon slags vändning i mitt författarskap.
Mm. Och du har massa böcker som är i princip klara, men som du inte har givit ut eller?
Jag har en bok, det lustiga är att den bok som jag jobbat med mer än någon annan, som är en kärleksroman från tidigt 60-tal i England, den ligger bara.
Mm.
Och den skulle ut, men då satt jag i det här läget att jag hade publicerat Zlatan och Millenniumboken skulle ut. Tänk om den här boken var dålig. Mm. Då skulle jag ju sabba hela det momentumet jag hade från Zlatan. Och så började jag tvivla och nu ligger den där. Så att det är ganska skönt faktiskt när jag är klar med den. Då kan jag återvända till den.
Ja, för, och den är ju så här, oh men fan, det här är en bra bok, den här vill jag ge ut.
Ja, jag pendlar med det. Nu har den legat där så länge. Mm. Men jag har i alla fall, och det ska väl ett moget författarskap ha, att jag har verkligen en roman i byrålådan, så att säga, eller i datorn.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
Vilken lyx.
Ja, på något sätt.
Ifall det inte händer någonting mer så kan du alltid...
Ja, så kan jag alltid ge ut den, eller också upptäcker jag att det bara var skit, och det lär man sig någonting.
Men vet du någonting, för att när Millenniumprojektet är klart, det kommer en bok till som du håller på med.
Ja.
Vet du någonting om vad liksom nästa steg är?
Nej, men det är det jag inte vet. Nu har jag ju ett vansinnigt tryck från en massa förlag som vill att jag ska skriva fler Millenniumböcker. Så det hoppas jag då att jag har kraft nog att stå emot det, framförallt eftersom jag har sagt det. Men jag vet faktiskt inte, och jag har hela tiden anbud, ibland tror jag det. Så att nu ska jag först överleva den här boken och sen jag ser vad jag får energi. Mm.
Ja, men det känns som om, alltså, det är ju bara min, jag är ju bara en läsare, ja, men den här är så lustfyllt skriven. Tack. Så att det här ska du ju bara fortsätta med, känns det.
Ja, ja, men då kanske jag ska ha dags att skriva någonting annat, men det är just det, finns lusten så ja. Men det är ju fantastiskt helt enkelt. Jag avvaktar nu, jag ska överleva den här sista boken. Mm.
Ja, härligt. Du, jag måste fråga om en sak som jag hittade under min research. Ja,
absolut.
I en intervju med Daniel Suhonen,
ja,
så sa du så här på frågan om vad din far skulle ha sagt till dig under en söndagsmiddag. Och sen så inleder du med att säga någonting. Och så säger du, som min Lundell-intervju som är min gamla skandal.
Mm.
Vad är det för någonting?
Alltså, nu ska vi se om jag kan datera det här. Det är 1991. Och Lundell har hållit en turné där det ryktas om att han är berusad. Han myntar sina ord, en missad spelning är också en spelning. Men ingen vågar riktigt skriva det där om han har börjat supa igen eller hur vidare det är. Och under den perioden så blir han förälskad i min syster, Marika, eller Ma som jag säger. Han skickar henne 1000 röda rosor. Och då har han väl en känsla, och han läser min far, och han har väl en känsla av att Lagerkrans är hyggliga på något vis. Så att han ringer mig en dag på Expressen och säger att han vill snacka ut. Och sen så ses vi på ett ställe i Gamla stan och vi ska äta lunch, fast hans lunch består av att han beställer en karaff whisky, tror jag. Och sen så börjar han prata. En briljant svada överhuvudtaget om sina suicidabla tankar. Och jag minns att han tar mig under armen, och Lundell är ju hur stor som helst på den tiden, och jag är bara en liten rädd, liksom ynklig reporter, och han tar mig runt axeln och säger, nu David går vi ut och gör kvinnorna med barn. Jag minns den repliken. Och så kommer jag hem till redaktionen och säger, det här går inte att skriva. Men min nattchef säger, fan, skriv precis som det är så får vi se. Och det gjorde jag. Och så publicerades den artikeln, och det var ju en helt nytt, man gjorde inte så. Och till historien hör...
Vad, det gjorde man inte? Alltså
man publicerade inte någon som är stupfull liksom, och man berättar precis hur en lunch liksom går till, precis vad han hade sagt. Det gör man inte.
Och visste han om att det fanns risk att du skulle skriva?
Nej, jag tror att han ville det. Alltså, jag vet inte, han får tala själv huruvida han tyckte det här var... Men han ville ju att vi skulle ses. Han ville ju säga de här sakerna. Sen blev det ett olyckligt tillägg då, om att det här var hans rop på hjälp och så här, som inte jag hade skrivit. Men skitsamma. Men problemet var att just den natten så sker statskuppen i Sovjet. Gorbachev avsatts, kommer du ihåg det? Det var en statskupp. Men det här var så stort då i kvällstidningsvärlden så att Expressen behöll sin etta. Lundell, vilket gjorde att den kändes ännu mer skandalös. Vad fan var den här? Och då var det ju ett drev mot mig. Ja, den fina sonen från den fina författaren ägnar sig åt sån här skandal. Det. Och då stod jag ju liksom på fel sida. Han var den stora konstnären och jag var den hemska journalisten. Och det var väl en del också till det att jag kände att jag behövde slita mig från Expressen.
Mm, okay.
Så det var ju den gamla. Den levde jag länge med, den intervjun. Så jag är glad att den är lite glömd och preskriberad. Alltså, men efteråt läste jag om den, så är det ganska frisk faktiskt.
Ja.
För att den inte liksom tillrättalagd. Jag skrev precis vad han sa. Men den var liksom en viktig process för mig, för att jag kände att jag vill inte bli förknippad med den här, även om jag nu faktiskt är stolt över den där, för att det fanns någonting autentiskt i den. Mm.
Har du träffat honom efteråt eller haft
han
kontakt?
Han bodde ju granne med mig, så att jag bodde på 12:an och han bodde på 8:an. Mm. Så vi sågs ju hela tiden. Och vi sågs efter, jag gjorde ett jobb med honom i Månadsjournalen 5-6 år senare, där vi pratade ut om det där. Men hur som helst så den var betydelsefull i mitt sätt liksom, att frigöra mig och hitta en egen väg, tror jag. Mm.
Ja. Och kanske också en liten försmak då på liksom det här biografspåret som du skulle ägna ut.
Men det är häftigt. Och det är ju vad du sysslar med, att förstå en person.
Och då har jag funderat på, vilket du bekräftar i andra intervjuer, jag har funderat på ifall inte det är att jag försöker lära mig saker om mig själv.
Förmodligen. För, som jag nu citerade i när vi gjorde den här läsrörelskampanjen, ska vi se om jag kommer ihåg citatet. Du förstår din egen värld ofta bäst genom att studera en annan. Du får spår på någonting när du studerar någonting som du trodde var det främmande. Och det är faktiskt jävligt häftigt.
Och det tycker jag också. Alltså, när jag började göra Värvet så var jag väldigt fascinerad av en amerikansk podcaster som jag fortfarande är fascinerad av, som heter Mark Maron. Och jag tog alltid de namnen som jag kände igen och lyssnade på avsnitten med. Och sen tar de slut efter ett tag och då får man börja lyssna på mer obskyra namn. Så, vem kan det här vara?
Ja, just det.
Och det är alltid då man lär sig mest.
Ja.
Jag tänker mig att det är liksom lite samma sak med dig och Zlatan egentligen. Mm. Just det här med att komma från olika världar. Det är kanske då man allra mest förstår sig
själv. Ja, men det är ju det. Det är ju det egendomliga, att någonting som är liksom totalt främmande kan du plötsligt känna igen dig i. Eller få ett nytt ljus på det du har sett. Det har jag också sagt då, eftersom jag pratar för mycket i alla möjliga intervjuer. När han gav koden i sitt liv om att man alltid måste vara stark, du ska vara man, så förstod jag plötsligt det livsfarliga i mitt liv, för vi ledde en familj där svaghet dyrkades. Mm. För svaghet betydde att du var sensitiv. Vi hade en rad med liksom trasiga poeter då, som anses otroligt begåvade men som hade gått under. Ingen led som geniet. Så jag, liksom, genom hans liksom värld där styrkan, den manliga styrkan dyrkades, så förstod jag det livsfarliga i vårt dyrkande av svaghet. Och det var ju en helt fantastiskt att få sådana insikter.
Men det kanske du också har pratat om, men i det där då, alltså, finns det en skam i att må bra för dig?
Ja, det vore väl fan om det finns, men det är klart att det finns, det finns det ju, och det är ju kanske inte för min familj, men det är ju någonting som vi har i vår kultur, delvis, och att vara människa, att man tror att man ska straffas för att man är lycklig. Nu har det gått så bra, så nu kommer snart någonting hända. Eller som jag just nu tror, nu sa du något snällt om min bok och jag känner mig rätt lugn. Nu har jag så goda förhoppningar så det kommer gå helt åt helvete. Det är en slags skrocktänkande som, hur mycket du vet att det är dumheter, så blir du inte av med det. Men det är klart att jag någon men upplevde om att de riktigt begåvade, de riktigt stora, de led i någon mening. Och det finns ju väldigt mycket i vår kultur, om vi tittar på konst och musikhistorien, om alla liksom stora genier som bränner ut sig och super ner sig och skjuter sig och sådär.
Ja, visst.
Mm. Jag vurmar väl kanske lite för det också, som många unga gör.
Men så idag när du mår bra, gör du det utan skam?
Ja, jag hoppas jag. Men jag har den där tendensen i mig som jag försöker bekämpa. Nu är jag mått så bra så nu kommer jag må dåligt, vilket är så dumt. Jag försöker bara bort det. Vad fan skulle inte jag kunna vara bra för? Varför inte?
Och du har ju också en sak som återkommer med dig, är ju att du beskriver dig ofta som neurotisk. Berätta varför du gör det.
Alltså, jag tror att jag, utan att skryta, kan beskriva mig själv som väldigt neurotisk, eftersom jag hetsar upp mig på ett helt sinnessjukt sätt av ingenting. Alltså, se mig när jag får liksom digitala problem eller liksom, jag blir helt tokig, och är det något som ska göras så måste det göras genast, och jag kan göra väldigt små saker till enorma problem. Så att, ja, klart att jag är liksom en väldigt neurotisk person på gott och ont. Men vad som är intressant nu när vi sitter här, det är ju att fråga sig varför jag säger det hela tiden öppet.
Exakt. Mm.
Och det där har jag ofta tänkt på. Det är ett gammalt citat från Camus i hans bokfallet, att män inte kan tala utan att skryta. Det är också intressant. Varför vill jag framhöra det? Varför vill jag... Så det kan jag, men jag är neurotisk, jag är liksom väldigt, och det är därför jag sover då, jag liksom hetsar upp mig och jag blir liksom helt till mig. Jag blir orolig för barnen är borta och sjuka eller så. Men ja.
Ja, men jag tänker också att det är lite grann en självuppfyllande profetia.
Ja, det är nog sant. Det är nog sant. Det är nog sant. Det är klart. Det är när man liksom har satt en etikett på sig själv, så är det risk att den blir sann också. Mm. Så att allt sånt där tycker jag att man ska hålla på med. Jag tycker man hela tiden, säger man saker så bör man då och då undra, men varför säger de här sakerna? Du kan inbilla dig att de är sanna, att du är uppriktiga, men i själva verket kanske du har en agenda med det. Mm. Mm. Jag kanske vill framställa mig så, jag kanske vill vara så.
Mm, just det. Mm. I den här Daniel Suhonen-intervjun så säger du också, du citerar Knausgård och säger att målet är att skriva något riktigt, riktigt bra. Mm. Men har inte du redan gjort det?
Jo, kanske. Jag kanske hoppas. Ja, men när jag skriver så är målet väldigt högt ställt. Och jag tycker också att det är en god grundaxiom att tänka att ännu har jag inte gjort det. Men kanske har jag inte gjort det i den där riktiga meningen som jag tänker mig. Det kanske jag inte har. Och det hoppas jag att jag ska sträva efter.
Tycker du att han har gjort det? Knausgård?
Jag tycker det finns ställen, till exempel början, första delen, första halva delen av min kamp är ju fantastiskt. Och han har ju också någonting, nu jag läser hans böcker, hans årstidsböcker, när han reflekterar över sig själv med någon slags skoningslöst ljus. Så verkligen undrar varför jag är så, varför tänker jag så? Och där kanske jag tänker att jag fortfarande har ägnat mig mer liksom åt underhållning och inte på det liksom riktiga. Jag vet inte. Det tycker jag nog att han har gjort. Mm.
Så det finns någonting kvar där liksom?
Ja, det finns det. Det finns det. Men sen är jag ju sliten, och det är ju liksom en ekvation som jag inte riktigt går ihop, som jag både vill vara fin och nu för tiden kommersiell. Mm. Och får det där att gå ihop är inte alltid så lätt. Men jag vill båda. Mm. Så, och det är inte så att jag är korrupt på något sätt, att jag säljer ut någonting av mig själv. Det är det vad jag vill. Mm. Liksom, jag drömmer om att skriva Rosens namn av Umberto Eco, som är både lärd och djup och spirituell och
säljer massor. Säljer.
Mm. Mm. Och det där, ja, så att det är lite, det är lite skizofren. Och ibland så kan jag känna det tydligt liksom, det här är ett intressant resonemang, men det stör storyn. Jag kan känna den där konflikten när jag skriver, men ändå road av den. Och ibland så kan jag känna att det är inte så dumt att ha det här kommersiella perspektivet om du vill skriva fint, för att det tvingar dig till att förenkla och förtydliga ditt resonemang. Är du fast i den här finhetsfällan, då kanske du fortsätter vara dunkel på ett annat sätt.
Ja, men du har ju sagt det tidigare, att när du skriver för dig själv, då blir det för mörkt.
Ja, det blir för mörkt, det blir helt klart. Och det var ju det som var lyftet, det var det, den här romanen som jag ligger nu, som jag pratade om. Den var ju min egen, och den var ganska svart. Hjälten var lite gnällig och depressiv, skulle jag säga. Därför gjorde det lite underverk med mitt författarskap när den icke-depressiva supermannen Zlatan kom in.
Men hur ser det ut i din iPhone? Har du massa förströelseappar? Spelar du spel och sånt?
Nej, ingenting. Däremot är jag liksom nyhetsjunkie på ett sätt. Och jag har den nu faktiskt lite... Ja, vad ska vi säga? Jag vet inte vad det är, men jag är liksom, jag håller på med Trump hela tiden. Förmodligen i någon slags terapi, för att jag har väl aldrig upplevt något så vansinnigt någonsin. Så att... jag märkte det i sommar, istället för att börja med DN så började jag med Washington Post och New York Times och New Yorker. Så jag håller på med den amerikanska inrikespolitiken på ett sätt som, det låter ju väldigt fint att säga att jag är intresserad av amerikansk inrikespolitik, men jag är på gränsen till knäpp liksom. Och framförallt när han är värre än någonsin. För då får jag någon slags lustmässigt, nu ska det väl gå åt helvete äntligen. Så det ligger ju i mig liksom i huvud taget, att jag kan bli väldigt så där fixerad. I vissa nyheter kan jag bli helt manisk med, helt enkelt. Mm.
Du, det var väl Oscar Wilde som sa, säg mig vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är. Vem umgås du med?
Ja, vi umgås ju allt mindre får jag ju säga, eftersom vi har så jävla mycket. Så vi bubblar ju in oss helt enkelt. Men sen går man ju ut på saker, så att jag träffar ju massor med personer. Jag känner ju otroligt mycket personer liksom ytligt. Men sen har jag också en krets nu, som jag sa. Jag har min agentur, mitt förlag, och sen har jag vissa liksom goda vänner. Jag har min granne och gamla vän då, Johan Norberg och hans familj, alltså inte nyliberalen utan gitarristen och krönikören och sådär, som vi har barn i samma generation. Så mycket upp. Sånt.
Så
mycket
dyker upp, dyker upp ja,
precis. Men ja. Men sällskapslivet är ju en del av det som har fått stryka. De där liksom att nu har man jobbat som en galning och springer runt, och sen ska man ordna en stor middag på lördag. Det orkar vi inte längre.
Ja, jag förstår. Jag såg ett klipp med dig där du sa att det roligaste och svåraste med det som inte dödar oss var att konstruera intrigen. Mm. Och nu har du gjort det här två gånger. Kan du beskriva den processen? Liksom, sitter du med post-it-lappar och fipplar, eller hur går det till?
Det går ju till egentligen så att jag funderar först, var kan man hitta en idé med lite verkshöjd. Och då sa min fru en väldigt bra sak: vad har du liksom för grundstories som du har gått igång på? Och de söker jag, vad är det för grejer så där, lite annorlunda som jag har varit besatt av. Och när det gäller den första boken så hade vi ju den här autistiska pojken, har gjort en sån reportage. Det var ju bara en story som hade stannat helt enkelt i mig, och ur den så växte det. Så att jag liksom söker de saker jag har brunnit för. Och när jag väl har bestämt mig, det här ska jag göra någonting, då börjar liksom hjärnan bearbeta på. Jag skriver inte upp ett jäkla skit. Och det är delvis för att jag är slö kanske, men också för att skriver jag ner det så fastnar det. Men finns idén där så fortsätter hjärnan att bearbeta det. Och det jag glömmer är förmodligen inte värt att komma ihåg. Och sen så börjar jag så småningom, när jag känner att jag har en riktning, så börjar jag skriva. Och då är det så fiffigt ordnat på något sätt. Har du hittat en bra inledning så kräver den en fortsättning. Och sen pågår processen där hela tiden. Jag måste ha en riktning. Och jag känner att jag måste ha ett ämne som jag upplever fräscht. För det problemet med den här genren, som ursprungligen var mig ganska främmande, är ju att man upplever att allt är nytt. Så fort man håller på med liksom seriemord, narkotikabrott, så känner man att det är gjort. Och då söker jag i mina egna världar, i mina egna nördiga världar av liksom populärvetenskap och så, om det kan finnas någonting som jag upplever bara är fräscht. Och är det det, så håller jag på med det. Och har jag väl fått in den i huvudet, så fortsätter den att bearbetas undermedvetet. Och då är det ofta i ganska förvånande tillfällen när plötsligt idén kommer. Jag läste en undersökning om kreativitet då, att det ofta kommer just när man inte arbetar. Många stora vetenskapsidéer har ju kommit då. Men det finns också vissa undersökningar som tyder på att temperaturskillnader kan frigöra någonting. Mm. Och det har jag märkt liksom, när jag går in i en dusch eller jag lägger mig i ett bad. Så kan det plötsligt, yes!
Aha, vad,
och det är liksom underbara ögonblick. De kommer nästan aldrig när jag sitter och skriver. Det kommer bara plötsligt, just det. Och känner att det är lite höjd på tanken. Det vill säga, det är inte det där vanliga i liksom tv-deckar liksom aktivt. Då får jag liksom en rush.
Mm. Bastu?
Och bastu gör vi ju liksom, vi har ju blivit, jag är ju halvfinsk, min mor är finlandssvensk, och vi har ju tagit över det här stället. Så vi bastar ju varje dag i stort sett på sommaren. Och då springer man ut i vattnet, och det har varit ganska kallt i sommar, och så går man upp, tar en öl, och så händer någonting. Och det är ju liksom det ljuvliga med att det är väldigt kreativt att ta pauser. Så på så vis är det bra. Det finns ju till och med forskning som säger att för stor koncentration kan hämma kreativiteten. Det är i pausen när hjärnan får arbeta, hela hjärnan får arbeta. Mm. Och pauser är jag tydligen bra på.
Ja. Spela träning, för det verkar som du håller i form. Du
absolut
tränar.
Ja. Väldigt, ja det gör jag.
Och är det bra för din kreativitet?
Ja, det sägs ju vara bra. Men framförallt är det efteråt när jag har tränat. Då får jag någon slags styrka också. Det är lite som en sätter på sig en ny kostym. Jag känner mig liksom styrkt. Det är ju det bästa terapin egentligen.
Går du på gym?
Jag går på gym, och nu har vi köpt en Stairmaster hemma.
Okay.
Och det är lite bättre, för på gymmet så får jag en överdos av skräp-tv om jag inte lyssnar på fantastiska poddar som din. Så. Men hemma kan jag ju sätta på vad som helst. Så står jag där och tränar. Och så gör jag... min bästa egenskap egentligen, om jag ska nu skryta, det är armhävningar.
Aha.
Så det gör jag hela tiden. Och det är ju fantastiskt praktiskt. Så det kan man göra även när man skriver. Man skriver lite längre.
Ja, du väger inte så mycket antar
jag. Nej, jag är ganska deffad tycker jag väl ändå. Mm.
Bra. Vill du rekommendera något?
Ja, jag vill rekommendera... Nej, jag vill rekommendera så jäkla mycket. Herregud vad man liksom konsumerar. Jag pratade om Trump tidigare och det är otroligt sorgligt. Men vad Trump har gjort är att han har skapat väldigt mycket god journalistik. Så jag rekommenderar verkligen mycket av den amerikanska journalistiken. Att läsa New Yorker till exempel. Jag tycker faktiskt inte Frante-böckerna är överskattade. Det var faktiskt en liten svindlande upplevelse. Och sist igår så tränade jag inför Ron Howards Beatles-dokumentär.
Okay.
Mm. Då blev jag lycklig när jag bara såg den glädjen, de här fyra kompisarna och hur kvicka de var när de kom till USA tidigt 60-tal. Det finns på SVT Play. Det kan jag rekommendera.
Musiken verkar ju vara ganska viktig för dig.
Ja, absolut. Det har varit otroligt viktigt. Det sorgliga är att liksom, jag lyssnar för lite. Men musiken finns där hela tiden. Och den finns mycket i min nya bok också.
Mm. Spelar du själv?
Nej, jag spelade piano, men nu ställdes piano in i min dotter, så det gör jag inte. Men jag är väldigt road av virtuositet överhuvudtaget, och musiker som är virtuosa tycker jag är enormt fascinerande. Men jag skulle säga att alla konstnärer, målare, författare, nog har ett litet hemligt komplex inför musiker. Så det är den direkta konsten liksom, som går rätt in.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag vet inte, hur ska vi göra? Obama förstås nu, han sitter ju och skriver. Vad tänker han egentligen? Det är lite tufft roddat kanske.
Ja, kan det vara svårbokat. Men
ja, lite svårbokat. Men det är en jävla begåvad person helt enkelt. Va? Det är den enda presidenten egentligen som är författare på nivå. Sikta högt.
Mm. Tusen tack för att du kom hit.
Tack! Kul!
David Lagercrantz och Mannen som sökte sin skugga finns att köpa. Jag tänker inte berätta var, men jag tror att du kan lista ut det. Och om du lyssnar direkt när Värvet kommer ut, så kan jag säga att du är in for a little treat imorgon. Jag fick tre kvart med skådespelaren Bill Skarsgård häromdagen, och han lät bland annat så här.
Jag spelar ju titeln kan man säga, men som, det är ungefär lika mycket som att hajen i Hajen är huvudrollen i Hajen, eller T-Rexen i Jurassic Park.
Den kommer alltså redan imorgon, och väldigt snart kommer också Annie Lööf till ateljén, så jag hoppas verkligen att vi hörs. Följ gärna Värvet på Instagram. Värvet heter kontot, kort och gott. Tusen tack för idag. Puss och kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.